Hej och välkomna till avsnitt 1019 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 83 i min serie om USAs presidentval 2020. Idag den 3 februari 2020 så hålls till slut Iowa Caucus, den första av de demokratiska primärvalsronderna som framåt sommaren kommer att mynna ut i en formell demokratisk presidentkandidat att ta sig an Donald Trump i höst. Här följer en uppdatering och lite allmän information inför den mycket spännande valkvällen. Andra som medverkar är Pelle Zackrisson från Nyheter Idag och Tim Borgqvist som stöder Donald Trump och länge har bott i USA. Varmt välkomna! Ja, det här är alltså en valvaka inför Iowa Caucus som hålls ikväll då den 3 februari när demokraterna kommer att börja processen med att utse sin kandidat inför presidentvalet hösten 2020. Och Iowa, det är ju alltså delstaten som inleder allt och det är det som gör den här delstaten så oerhört viktig. Demokratiska nomineringsprocesser går till som så att kandidaterna kampanjer och tävlar med varandra om delegater. Och delegater är alltså en siffra som ges beroende på hur många som har röstat på en viss kandidat i en viss delstat och i ett visst distrikt. Och allt som allt så finns det 3979 delegater och det krävs 1991 för att vinna nomineringen när man då utses på konventet då som hålls i juli månad. Och Iowa har inte jättemånga delegater, men det viktiga med Iowa det är egentligen vem som vinner den första nomineringsdelstaten. Därför att vinner man Iowa då får man ett momentum och man får höga förväntningar och folk tänker på en som är vinnare. Och det är oftast en snöbolleffekt i de liksom uppkommande, efterkommande delstaterna då, i New Hampshire, Nevada och South Carolina och så vidare. Så att det är därför det är viktigt att vinna Iowa. Och ja, det blir en fight ikväll om Iowa. Och det är ju så här också att i de här, alltså det är så här, demokraterna har ändrat reglerna från 2016. Jag sa nyss att det viktiga, det är inte primärt hur många delegater man får i den här lilla, väldigt lilla delstaten, utan det viktiga är att kunna utropa sig själv som vinnare. Jag vann i Iowa, jag vann den första delstaten. Och i de här nya regelförändringarna som är förändrat från primärvalet 2016 så har det här blivit lite mer komplicerat, därför att nu kommer det demokratiska partiet att göra tre pålysningar. Dels så kommer man att pålysa vem som, jag tror att det innebär vem som leder efter första om räkningsomgången av de här olika distrikten där det funkar lite olika och det är liksom rådatan man kommer att utgå ifrån då. Och sen kommer man också att pålysa vem som har vunnit sista omgången, men ingen vinst vare sig i den första eller sista behöver automatiskt betyda att man har vunnit flest delegater i Iowa, och det är den kandidat som har vunnit flest delegater i Iowa som kröns till vinnare. Men just det här att man har tre olika pålysningar, det innebär ju att det finns tre olika tillfällen för en kandidat att säga att jag vann, titta jag vann, och det gör det hela väldigt komplicerat. Och om poängen med Iowa är att man ska kunna tydligt säga jag vann Iowa, då gör det här det hela mycket mer komplicerat. Och jag vet faktiskt inte om det här är en bra strategi av demokraterna att ha infört den här regeln. Men de har gjort det och det ska bli jätteintressant och spännande att se hur, vilket utfall det får under den här valkvällen. Och vad, om det blir mycket tjafs om det här och så vidare. Och så att det blir det jämnt så kan det definitivt bli det. Sen om Bernie Sanders skulle vinna stort då kanske det inte blir det då. Men det ska bli intressant. Det ska också bli intressant att se fighten då mellan ettan och tvåan, Bernie Sanders och Joe Biden. Vem vinner här? Det är av högsta vikt att det är en oerhört spännande fight, en boxningsmatch verkligen mellan Bernie Sanders och Joe Biden nu. Och det kan såklart komma en uppstickare, men jag personligen tror att Bernie Sanders kommer att vinna. Han har så oerhört starkt momentum nu i Iowa, så att jag har svårt att se någon annan utgång. Men vad som helst kan hända kan sägas. Men det var lite i alla fall om den här kvällen och vad vi kan förvänta oss och sådär. Och ett caucus, det är ju inte samma sak som ett primärval. I ett caucus så är det så här att man samlas i kyrkor, man samlas i gymnastiksalar och skolor, och man måste visa offentligt vem man röstar på, och man röstar genom att ställa sig. Alltså en kandidat har högra hörnet längst fram och en andra kandidat kanske har vänstra hörnet längst fram, och då går man, om man stöder en viss kandidat, till det hörnet, till den kandidat man stöder, och sen räknar man in hur många som stöder en viss kandidat, och sen utifrån det så räknar man ut vem som vann och hur många delegater den kandidaten vann. Och därtill så är det så här att det finns en 15% gräns, så att om en kandidat inte får 15% stöd så får den ingen delegat. Men det innebär också att de som har röstat på, ställt sig i ett hörn på en viss kandidat som inte får 15% stöd, de får byta hörn och ställa sig i ett annat hörn. Så att det är väldigt så här, det här är ett gammalt system som har funnits sedan 1800-talet tror jag, och det är en lång tradition i Iowa, det här med caucus istället för ett primärval. För primärval som kommer att hållas i New Hampshire om typ drygt en vecka, där funkar det ju mer som i Sverige. Du går till en valurna och stoppar ner en valsedel och sen så går du hem igen. Medan caucus är lite annorlunda, så att det ska bli, ja, det är lite annorlunda i Iowa, och jag har ju poddat om det här mycket förut, detaljerna, så jag tänker inte upprepa dem nu, men bara lite kort, en kort sammanfattning så här. Så att det är det som väntar ikväll, och ja, det ska bli spännande att följa nyhetsbevakningen. Jag kommer följa på MSNBC och på Fox News och så vidare, och jag kommer såklart att podda imorgon bitti också om valresultaten och göra en djupare analys av dem och vad det innebär. Men det här var en lite kort introduktion, och är ni USA-nördar så tror jag att ni hänger med själva. Ni följer säkert nyheter själva, Twitterflöden och så vidare och så. Men ja, det här var en kort introduktion till den här långa valvaka kvällen då. Och ja, jag har några intervjuer här som ni ska få höra, så att vi kör igång med dem på en gång. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar.
Igår den 2 februari så var det ju Super Bowl i USA, och du är en sportfantast, så att du kanske kan berätta lite grann, vad är Super Bowl?
Ja, det är amerikansk fotboll, och det här är finalen i amerikansk fotboll i slutspelet, och det var den 54:e upplagan. Det är ett av sportvärldens absolut största evenemang. Och då var det Kansas City Chiefs som mötte San Francisco 49ers. 49ers är liksom ett riktigt stor lag som har vunnit väldigt många Super Bowls genom tiderna, framförallt under 80-talet då, och Joe Montana, en legendarisk quarterback. Men nu var man åter i final och spelade mot Kansas City Chiefs, som man då tyvärr, jag säger tyvärr för att jag höll på 49ers förr i tiden, då förlorade man mot Kansas City Chiefs, och man förlorade med 30-20.
Just det.
Och då ska man bara säga att det här Super Bowl är ju då det är USA:s största idrottsevenemang varje år. Alla bänkar sig för att titta på det här evenemanget, och det inleds alltid då med en att det är en stor national, det är en stor stjärna då som sjunger nationalsången. Och sen är det då en är alltid ett någon form av halvtidsunderhållning. Och i år då så var i år så var det J-Lo och vad heter hon, Shakira, som hade den här halvtidsunderhållningen. Bara lite intressant detalj så där, och hon som sjöng nationalsången var Demi Lovato då.
Just det. Ja, alltså jag är inte så sportbevandrad, men däremot så vet jag att det vart ju också politik av det här, därför att både Donald Trump och Michael Bloomberg, den här rika New York för detta borgmästaren, de investerade jättestora pengar, jag tror att det var 10 miljoner dollar respektive, för en ad, en reklamsnutt som sändes på Super Bowl. Och är det vanligt med såna här stora reklamads på Super Bowl? Jag har förstått att det är det, men du kanske kan berätta mer.
Ja, alltså reklamsnuttarna, de här spottarna som är i halvtiden och under Super Bowl, det är ju de dyraste spottarna i amerikansk tv-branschen, i den amerikanska tv-branschen. Det finns ju en del såna här, och en del såna här reklamfilmer som har blivit klassiska. Bland annat har Eminem, rapartisten, något år, så om det var för 10-15 år sedan, så i samband efter den här krisen då för bilindustrin, så åker han med bil genom Detroit i en, om det är i en Ford eller om det var en Chrysler, jag kommer inte ihåg, men det är en sån här klassisk reklamfilm. Och jag vet att även Apple har lanserat olika reklamfilmer under Super Bowl halvtid, under Super Bowls reklamsnuttarna då. Och då köpte Bloomberg och Trump, de köpte varsin snutt för 30 sekunder. Jag tror Trump köpte för 30 sekunder, och jag undrar om Bloomberg köpte för 30 sekunder eller för en minut. Och båda betalade i alla fall 10 miljoner dollar. Alltså det är 90 miljoner. Det är ju helt otroliga summor, men ja.
Ja, för 30 sekunder. Men ja, men om du berättar lite grann om de här två reklamadsen då, vad handlade de om och ja.
Ja, Trumps reklamfilm, det var ju någonstans att han skulle ju berätta vad har han genomfört under de här åren. Det handlar ju om att han har då satt människor i arbete. Det är filmen börjar ju då med att USA väljer Trump och sen gör han en form av ett vittnesmål av att han har satt folk i arbete. Det är bilder på människor som arbetar, det är svarta. Han har alla hans framgångar blir liksom en uppradning av de olika saker som han har lyckats med. Och jag tyckte att det var väldigt, jag tyckte att han lyckades nå fram med sitt budskap. Han hamrade in varför man ska rösta på Trump. Det var liksom han gjorde sitt case på de här 30 sekunderna väldigt bra. Bloomberg på andra sidan, hans stora profilfråga har varit, han har ju kommit in lite från sidan och det har ju du berättat om i dina demokratpoddar här. Och han har ju kommit in och hans stora profilfråga är antivapen, att reglera hårdare vapenlagar. Och då har han in då en kvinna som vittnar om att hennes son har skjutits. Och de gör det också, det är en snygg koppling för att den här sonen är fotbollsspelare och han har då skjutits. Då handlar det här om att Bloomberg då ska införa hårdare vapenlagar och de kopplar det då, man tänker väl då att de som kollar på amerikansk fotboll, de är intresserade av fotboll och så kan de göra den här kopplingen till Bloomberg. Men jag tycker inte att den reklamen är alls lika bra som Trump, för att man får inte lära känna Bloomberg och han har 30 sekunder här på sig att låta tittarna lära känna vem Michael Bloomberg är. Och det kastar han bort, för man får inte höra honom prata överhuvudtaget, utan det är bara den här kvinnan, den här mamman som pratar. Och så släpper han det. Så att för mig så var Trump den stora vinnaren i reklammatchen.
Just det. Har du någon aning om hur publik och tittare så reagerade på de här reklamerna?
Nej, det har inte jag kollat på.
Nej.
Jag vet, du har ju sett reklamfilmen också. Vad
Ja,
säger du?
nej men jag håller helt med. Jag tycker Trumps var bättre av exakt den anledning du säger. Man ser honom prata och man ser liksom att han betonar ekonomin är stark, det går bra. Medan Bloomberg, det är mycket mer diffust. Alltså han försöker på något sätt lägga ett problem på publiken. Vapenvåld är jätteallvarligt och jag är svaret. Och jag är inte alls övertygad om att de som sitter där på Super Bowl, att de går och tänker på vapenvåld varje dag. Jag tror inte det faktiskt.
Nej, vapenfrågan, problemet med skjutningar, det var ett jätteakut problem tror jag i många människors medvetande för 6-7 år sedan, 10 år sedan. Idag så är det inte det är klart att det är tragiskt när det händer, men Newton, alla de här tragiska skjutningarna, det ligger för långt bak i tiden för att det ska få människor att vilja lägga sin röst på Michael Bloomberg istället för att lägga den på Donald Trump eller bara för att rösta fram honom i primärvalet. Jag förstår inte varför ska man vilja rösta på Michael Bloomberg istället för Bernie Sanders? Det förklarar inte den här reklamfilmen. Däremot så finns det ju han kom ju ut efter Super Bowl däremot, Michael Bloomberg, med mycket bättre reklamfilm där han tar Donald Trumps film och paketerar om den och säger att vi valde en president för 4 år och vi fick någonting och så visar han upp allt det här som Donald Trump, allt det negativa spinnet som har varit kring Trump med rasism, påstådd rasism, lögner, alla de här grejerna som han är illa omtyckt om bland demokratiska väljare. Och det tycker jag är mycket mer effektivt.
Ja, det var vart som nästan en, ja exakt, han använde Trumps ad mot honom själv lite grann och slänger in lite andra saker, precis. Nej, men den var bra, det var du som tipsade mig om den. Men om vi återgår till matchen då, vilka vann sa du igen?
Kansas City Chiefs vann. Låt mig bara ta upp det, att för den här, då twittrar ju Trump om det här. Donald Trump twittrar om det här och säger då att i en tweet ungefär att de gör Kansas State stolta. Och det är ju då fel, för att Kansas City ligger i Missouri. Det ligger typ på gränsen till Kansas, som är staten bredvid, delstaten bredvid Missouri. Men det ligger i Missouri. Och det här då blir Trump naturligtvis hånad för av jättemånga. Och då glömmer vänstern i USA, glömmer bort att Barack Obama har vid något tillfälle sagt att USAs 57 delstater och sådär. Så men det är klart att man får reta Donald Trump för en sån grej. Men det roliga här, det är ju att då när den statliga televisionen i Sverige, SVT, ska rapportera om det här, då är det uppenbart så att journalisten som skriver om det här på SVT, han då skriver att Donald Trump har gjort fel, för han visste inte om att den här fotbollsarenan ligger i Missouri. Alltså journalisten vet uppenbart inte om att staden Kansas City ligger i Missouri, utan han tror att det bara är själva fotbollsarenan som ligger i fel delstat då. Så att och det där tycker jag är, det visar på de här otroligt grunda kunskaperna hos SVT när det gäller att rapportera och sånt där. Om man då ska anklaga Trump för någonting, då får man väl se till att ha koll på liksom basala fakta i mål åtminstone.
Faktarättaren har själv inte koll på alla fakta. Nej, men ja, det var intressant.
Exakt.
Men om vi ska börja avrunda lite grann då, så det här är ju, det är många intensiva dagar nu. Igår var det Super Bowl, ikväll då så är det alltså Iowa Caucus, och imorgon så är det State of the Union. Så att det är oerhört intensiva dagar nu politiskt. Och ja, det är spännande att följa. Jag kommer att valvaka hela kvällen inför Iowa Caucus. Och
Jag får fråga, vad tror du att Trump kommer ta upp i State of the Union?
Han kommer att ta upp framgångarna, alltså att vi har the State of the Union is strong, och att det går bra med ekonomin, och att man har dödat Soleimani och al-Baghdadi och de här sakerna, och att USA marscherar starkt framåt, det jag tror. Sen tror jag också att han kommer ju en del pikar mot demokraterna för impeachment-processen och the do nothing democrats och sådana saker. Det tror jag han också kommer att göra. Men mycket att det går bra med ekonomin och att USA är starkare idag än för 4 år sedan, det här klassiska. Så att jag skulle tro det.
Han har haft väldigt mycket medvind nu de sista månaderna, Trump.
Ja, verkligen. Och speciellt nu med impeachment-processen över i princip i praktiken. Jag tror på onsdag, ja, vi kan ju säga onsdag också. Och därefter så, på onsdag så kommer han sannolikt formellt att bli frikänd. Så att det är också en stor dag.
Och att det landar precis innan State of the Union är ju rätt, ja, det är perfekt timing för Trump.
Ja, eller det blir dagen efter då, men ja, precis.
Ja. Men du, jag tänker, Iowa, den här caucusen som drar igång nu då, det sägs bland en del att det är lite grann som amerikansk politik Super Bowl.
Ja.
Du kan väl utveckla lite grann kring det där.
Ja, nej, men absolut. Alltså, Iowa Caucus inleder ju alltså alla de här primärvalen, både för republikaner och demokraterna. Men i år, i det här presidentvalet, så är det ju bara demokraterna då, som är intressanta. Och det är verkligen det, därför att det hit riktas alla blickar, alla kandidater är där och reser runt och kampanjer. Och det är väldigt viktigt med retail politics, alltså att man träffar väljarna nära, att man skakar hand, att man pratar med dem, att man besöker kaféer och lokala ställen och verkligen visar upp sig. Till och med bosätter i delstaten gör ju väldigt många. Och det gör att det är liksom alla blickar riktas på Iowa. Sen blir det liksom såklart stort intresse för New Hampshire och South Carolina, men hela uppbyggnaden, hela det här året när jag nu har poddat i ett års tid om demokraternas primärval, alla har ju på något sätt, det har alltid bollats tillbaka till Iowa. Det är där det händer saker, det är Iowa State Fair och det är massa olika små moment inför Iowa Caucus. Och de andra delstaterna, New Hampshire, South Carolina, Nevada, som också är väldigt tidiga, de har inte alls samma stora förspel så att säga som Iowa har. Så att det är väl det här stora grandiosa och dramat, och även romantiseringen placeringen av Iowa som gör att Iowa skulle kunna sägas vara politikens Super Bowl i USA.
Vad är det som präglar, vad är det som har präglat demokraternas primärval hittills, tycker du?
Ja, så det är ju svängen till vänster som har gjorts. Jag menar, Joe Biden var ju, backade vi 8 år, alltså till valet 2008 så skulle många säga att Biden var, han var lite vänster skulle många säga, jämfört mot Bill Clinton och de här tidigare. Men jag menar, idag så är ju Biden, han är definitivt högerpolitiken här. Sen har vi också Amy Klobuchar som kommer lite underifrån, men alltså partiet har svängt till vänster. Bernie Sanders som 2016 var väldigt radikal, och han var ju ensam då på den här radikala vänsterkanten i det demokratiska partiet. Idag är alla andra som han. Inte lika mycket som han då, men alltså alla är på samma kant som han är i princip. Så det är det som har präglat det här valet mer än någonting annat.
Hur kommer det färga fortsättningen in i drabbningen mot Trump då?
Ja, alltså jag tror ju att det beror lite på, alltså det demokratiska partiet och de demokratiska väljarna också ska sägas, de har nog gått åt vänster i sjukvårdsfrågan och när det gäller klimatet och många andra frågor som där USA helt enkelt inte hade den här inställningen tidigare, det har man idag. Så att jag tror att det beror på vem man väljer, alltså jag tror så här att Bernie Sanders är för vänster, så skulle man nominera honom då vinner Trump, men skulle man nominera någon som är lite mer, alltså lite mer progressiv och lite mer, alltså lite mer mindre socialist, som till exempel Elizabeth Warren eller Pete Buttigieg, vänster men inte Bernie Sanders, då tror jag att deras möjligheter skulle vara ganska stora, eller hyfsat stora, så Trump har ju ett väldigt starkt utgångsläge nu, men ja, det skulle i alla fall bli en match. Sen ska man inte underskatta Bernie Sanders, jag menar, nu har han har en styrka i år som han inte hade 2016, och det är att han har faktiskt börjat få stöd från latinos framförallt, men även från en del svarta, och det hade han inte 2016, men idag har han ju Alexandria Ocasio-Cortez bakom sig, och jag menar, han är mycket mer välkänd idag, Bernie Sanders, så att vi ska inte uträkna honom helt, han skulle kunna vara fara för Trump han också, men ja, oavsett hur det går, alltså Trump kommer ju framställa de här som socialister, det kommer ju vara Trumps stora strategi.
Så att Hur går det i Iowa?
Jag tror personligen att Bernie Sanders vinner, alltså han har så stark momentum nu så att jag tror att han vinner i Iowa, men alltså vad som helst kan hända som alltid, men jag tror på Bernie Sanders.
Okej.
Ja, så här på en valvaka så kanske det passar lite grann med kuriosa, och det är det jag tänker erbjuda nu så här medan vi väntar på pratet och valresultatet och så i Iowa. Och den kuriosa jag tänkte berätta lite, det är en parallell mellan demokraternas primärval i år 2020 och det primärval som demokraterna höll 1972. För att jag har inte hittat något annat demokratiskt primärval som har lika många likheter med årets primärval 2020 som det primärval som demokraterna höll 1972. Så att jag tänkte berätta lite om det och framförallt ge de här parallellerna som är, det är jätteintressant tycker jag då. Med lite bakgrund, alltså 1972 så satt det en republikansk president i Vita huset, han heter Richard Nixon. I år har vi en president som heter Donald Trump, också republikan, och Richard Nixon skulle ju strax efter 1972 ställas inför riksrätt, eller i alla fall ställas inför hotet om riksrätt, och Donald Trump, han har ju varit inne och är formellt, i alla fall tills på onsdag, fortfarande inne i samma process. Så att en parallell där mellan Richard Nixon och Donald Trump som är intressant. Men den intressantaste parallellen, det är alltså demokraternas primärval. I år 2020, i den här valcykeln, så har det som mest varit, jag tror, 24 demokratiska kandidater. Och 1972 så var det också rekordmånga demokratiska kandidater som kandiderade. Hela 15 stycken ursprungligen. Och det var allt från segregationister, alltså de som förespråkade rasseparation i södern, som George Wallace, till mer nordstatsdemokrater som John F. Kennedys lillebror Ted Kennedy, och till antikrigsaktivister då, som George McGovern, som verkligen var på vänsterkanten av det demokratiska partiet. Så att det finns jättemånga paralleller till årets demokratiska primärval, och jag tänker gå igenom kandidaterna en efter en, och vi kan börja med kongresskvinnan från Hawaii 1972 som heter Patsy Mink. Hon var en antikrigskandidat och hon var också den första färgade kvinnan och asiatiska amerikanska kvinnan kvinnan som någonsin röstades in i kongressen, och hon var också den första kvinnan från Hawaii som röstades in, och hon fick inte så mycket stöd, hon fick bara 8200 röster drygt och 0,05% av rösterna totalt i Oregons primärval, och ja, inte så mycket stöd. Men parallellen mellan henne och Pat Smink 1972 är ju väldigt tydlig till årets val då, med Tulsi Gabbard, också kvinna, också från Hawaii, och som är den första Samoan American som har röstats in i kongressen. Och Samoan, det är alltså en folkgrupp på en ö, en ögrupp i Hawaii helt enkelt. Så att det finns paralleller där också, och Tulsi Gabbard är ju den första hinduiska medlemmen av kongressen, kan sägas. Så att det är en intressant parallell mellan Pat Smink från Hawaii, kvinna 1972, och Tulsi Gabbard 2020, kvinna från Hawaii 2020 då. Så att jätteintressant parallell. En annan parallell, det var att det fanns en svart kvinna 1972 som också kandiderade. Hon hette Shirley Chisholm, och hon var svart och hon var kvinna, och det var ju ganska unikt, men hon sa att jag är stolt över att vara svart och jag är stolt över att vara kvinna, men jag är liksom inte en del av någon, den ena eller andra rörelsen, utan jag symboliserar en ny era i amerikansk politik, sa den här svarta kvinnan Shirley Chisholm 1972. Och i år 2020 så har vi haft Kamala Harris som också är svart och ja, kvinna och så att en intressant parallell där, och som också försökte att vara någon som skulle bryta ny mark och sådana saker, så att en intressant parallell. En annan intressant parallell, det var att 1972 så ställde en borgmästare från New York upp. Han hette John Lindsay, och han hade bytt från republikanerna till demokraterna. Det var ett byte han gjorde 1971. Och här har vi en direkt parallell till årets val 2020 med Michael Bloomberg, som då kandiderar för demokraterna, men har varit han republikan också och bytt från republikanerna till demokraterna. Och sen har vi också haft då Bill de Blasio som också då är borgmästare i New York, och han har också varit med i det här demokratiska primärvalsracet 2020. Så att en intressant parallell, framförallt mellan Michael Bloomberg 2020 och borgmästare John Lindsay 1972. Väldigt intressant parallell. En annan intressant parallell, det var att 1972 så kandiderade Henry Jackson, Henry Scoop Jackson kallades han, och han var, ja, vissa skulle säga att han var neokonservativ. Han var väldigt hård mot kommunismen, och han hade också han ville värna miljön, och han stödde Civil Rights Act och sådana saker. Och det är intressant, men en annan intressant sak, det var att han var också anklagad för att ha motsatt sig busing, och det var ju den här metoden då som uppstod på, jag tror att det var på 50-talet, när man försökte få in jämlikhet, när man för att få in svarta i vita skolor körde buss från svarta bostadsområden in i vita områden och lät de svarta helt enkelt gå i vita skolor, när man då hade fastslagit högsta domstolen att segregering var emot konstitutionen. Och det här var ju någonting som Kamala Harris i somras anklagade Joe Biden för att ha motsatt sig. Du, Joe Biden, motsatte dig busing, och ja, det vart ju ett stort ordbråk om det. Och samma anklagelse mötte Henry Scoop Jackson 1972. Det var George McGovern, vänsterkandidaten, som anklagade Henry Scoop Jackson för att ha motsatt sig busing. Så att en direkt parallell där mellan Henry Scoop Jackson och Joe Biden. Otroligt intressant, tycker jag. Sen kan man säga att 1972 så gick det demokratiska partiet också kraftigt till vänster. Jag berättade att man hade segregationister som George Wallace, och man hade mer alltså antikommunistkandidater som Henry Scoop Jackson. Men det som vann hela den här demokratiska nomineringen, det var George McGovern, och hans stora grej, det var att vara emot Vietnamkriget. Det var hans absolut stora grej, inga mer krig, och han var en total antikrigskandidat. Och där kan vi direkt se parallellen då till en viss Bernie Sanders, som också är emot alla de här onödiga krigen som han tycker i Irak och i Afghanistan och så vidare. Och George McGovern, han ville att man skulle lämna Vietnam inom 90 dagar, och han ville dra bort styrkorna från Asien i Europa, och han ville skära ner försvarsbudgeten med 37% och istället lägga pengarna på sociala välfärdsprogram. Och om kommunismen, som då USA bekämpade, sa han: I don't like communism, but I don't think we have any great obligation to save the world from it. Och det här är ord som jag tycker i alla fall skulle kunna nästan eka från Bernie Sanders. Och George McGovern hade också en slogan 1972 på konventet där han vann, och det var Come Home America. Och ja, jag tycker att parallellerna till Bernie Sanders är helt övertydliga. Och ja, han vann och han besegrade också då den mer, det fanns fler kandidater också, Hubert Humphrey till exempel, som hade stöd från fackföreningar, där finns också en parallell till Joe Biden. Och Hubert Humphrey hade också stött Vietnamkriget 1968, men han hade ändrat sig. Och det är också en intressant parallell då till Joe Biden som hade stött Irakkriget, men nu menar han att men det var fel och ja, Bush gjorde någonting som jag inte stödde ungefär. Det är ju Joe Bidens linje idag, och det är det som Bernie Sanders alltid hackar på. Du stödde Irakkriget, jag gjorde inte det. Och det var lite likadant då mellan Hubert Humphrey och George McGovern 1972. Så att där har vi också en jätteintressant parallell, tycker jag då. Och ja, alltså det här valet 1972 och valet 2020, det finns oerhört många likheter. Och som sagt, George McGovern vann 1972, demokraternas nominering. Vi får se om Bernie Sanders gör det. Det återstår ju absolut att se, men jag tror att Bernie Sanders har i alla fall goda chanser att vinna Iowa ikväll. Och det ska bli intressant att se om det blir så. Och sen har vi också den övergripande parallellen då mellan två riksrättsprocesser, Richard Nixon och Donald Trump. Så att det var parallellerna till, ja, mellan demokraternas primärval 2020 och demokraternas primärval 1972. Lite kuriosa. Tim Borgqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Ikväll den 3 februari så är det Iowa Caucus, demokraternas primärval. Men många tror att det är bara demokraterna som håller primärval. Och jag ska faktiskt erkänna att jag trodde också det tills inte för så länge sedan. Men det är så här att republikanerna håller också primärval. Det är två kandidater fortfarande som utmanar Donald Trump, två republikaner. Det är Bill Weld, före detta guvernör från Massachusetts. Han var guvernör på 90-talet. Och det är republikanen Joe Walsh, en före detta kongressman från Illinois. Och de två kandiderar ju mot Donald Trump. De tillhör den här Never Trump-rörelsen inom det republikanska partiet. Och de utmanar fortfarande Donald Trump. De kommer inte att finnas på valsedlarna i typ, ja, kanske 50% av delstaterna. Men Iowa är i alla fall en av de här delstaterna där de faktiskt får och lyckas utmana Donald Trump. Så att det hålls också ett republikanskt primärval, ska sägas ikväll. Och alla vet, New York Times skriver att det är liksom, de skriver en rad, det hålls också ett republikanskt caucus i Iowa, men Trump förväntas vinna helt överlägset, så skriver man inget mer om det. Men jag kan säga att Trump har skickat in 80 surrogater, alltså personer som ska prata i hans ställe i Iowa. Så att han tar det här seriöst, och bland dem så finns till exempel Eric Trump, Donald Trump Jr., Lara Trump och jättemånga alltså, i hans team, Wilbur Ross och Ben Carson och alla de här jättekända republikanerna som är på Trumps team då. De är i Iowa ikväll och kampanjar för Trump på olika ställen i Iowa, bara för att han ska kunna totalt krossa de här två republikanska utmanarna. Och ja, jag vet inte om man behöver säga så mycket mer om det, mer än att notera det, men har du någon tanke om det här republikanska motståndet mot Trump?
Jag tror ju lite grann att det beror, eller att det rör sig om att familjen Eric, Don och de andra, de vill också synas i media nu inför demokraternas caucus. De vill få lite media uppmärksamhet. Som alla vet så blir Trump frikänd i senaten imorgon, och de känner, eller på onsdag, förlåt. Så de känner väl att de vill inte slösa en dag ens en gång på att få lite medieutrymme och förklara att här är vi och vi kämpar för Donald, och han är självklart för oss, och nu är han snart frikänd och så kör vi på det. Så det är väl lite mediegrej liksom, att inte bara ge upp det helt och hållet. Det är väl ett sätt att få folk att ta uppmärksamhet från demokraterna, att inte de får hela kvällen, så att säga.
Verkligen, och det handlar om. Och Donald Trump, han var ju själv i Iowa i Des Moines den 30 januari, alltså häromdagen då, och han höll ett rally, jag såg det var jättebra, och han drev ju verkligen med de här demokraterna, Mini Mike och allt vad han säger. Och jag menar, Trump är ju, han är intressant på så vis att han verkar verkligen intresserad av det demokratiska primärvalet. Jag menar, jag har hängt med amerikansk politik i 20 år, och jag vet att George W. Bush, han var helt ointresserad av demokraternas primärval när han var president, och Obama var inte jätteintresserad heller. Han gjorde någon sån här liten kommentar ibland om republikanernas primärval 2012, men inte så mycket. Men Trump, han verkar ju helt klistrad vid tvn. Han kan allt om de här kandidaterna, han kommenterar hela tiden Pocahontas och såna saker. Jag menar, rent spontant, alltså Trumps alla namn om på demokraterna, alltså, jag tycker att det är charmigt, men alltså, går det hem, de här smeknamnen, Mini Mike, Pocahontas och så vidare?
Ja, alltså självklart gör du det. Det där är ju någonting som när man hör då, jag har ju amerikanska vänner, jag har ju tyska vänner, engelska vänner och svenska vänner, så det är klart alla tycker lite olika om det. Men vi vet ju allihopa att Donald Trump är ju inte en politiker som har suttit i kongressen eller senaten eller varit guvernör eller borgmästare innan, utan han kommer från sin business-bakgrund, 14 säsonger med Apprentice, You're Fired, och kör sin grej. Och det här med att ge smeknamn eller öknamn skulle man kunna säga, det gjorde han ju även till alla republikanska motståndare. Han kallar ju Jeb Bush för Low Energy Bush och Lying Ted och så vidare. Och de flesta av dem supportar ju faktiskt Donald Trump idag. Visst är det några som inte gör det, Bush-familjen givetvis, men jag tycker ändå att på något sätt visa att Michael, eller då, vad heter han, Mini Mike då, va? Bloomberg, de har 70 miljarder dollar, och att de andra då, Sleepy Quid Pro Joe och sådär. Det är väl ett sätt samtidigt att göra det intressant. Men om du såg New Jersey Rallyt i Wildwood, det var det väl häromdagen, hundratusentals människor på gatan, 100-150 000 anmälda, fullsatt inomhus, 8 000, 20 000 utanför. Alltså ingen drar ju den publiken han gör, så han använder sig utav sin stand-up comedy-mediakunskap för att fortsätta intresset liksom. Hade han bara haft ett resultat, det är en sak. Men tänk dig själv, Obama hade ett visst resultat, Bush hade ett visst resultat. Alla politiker har ett visst resultat, eller presidenten, men han gör sig själv intressant och det och relevant, och det är det jag gillar det, precis som du säger. Det finns en avsikt med det, man kan tycka det är lite taskigt, men nej, jag tycker att det ger en annan nivå på det politiska. Det gör det lite roligare, inte bara så tråkigt.
Ja, men det här är ju sport för mig. Jag menar, det var Super Bowl igår och jag är inte så jättesportintresserad. Jag har ju kompisar som är det, men jag är inte det. Men jag tycker liksom att amerikansk politik, inte svensk politik, men amerikansk politik, det är ju som sport. Det är liksom spännande, det är allvarligt och det är jätteroligt ungefär. Och det här är ju en komponent i det, att man kan vara lite så här hård och säga taskiga saker, men ändå göra det inom demokratins ramar. Alltså, de är väldigt städade i USA. De kan ha hård retorik, men det är inte liksom så här på sidan om att de håller på med fulspel och så här, utan det är liksom, politiken är... Det är liksom en hård fight på arenan, på den politiska arenan, och det tycker jag är charmigt med amerikansk politik. Men alltså, har du några tankar då? Den här kvällen är ju främst fokus på demokraterna såklart. Alltså Trump kommer ju köra över Bill Weld och Joe Walsh, så att det blir ju ingen diskussion om det riktigt. Men vad tänker du om demokraterna, om Pocahontas och Minnie Mike och alla de här?
Ja, just det. Ja, det är det som är så härligt med det namn. Alltså, jag kan säga så här, för att vara ärlig då, eller jag får säga för en gångs skull, när det gäller demokraterna, att jag kan inte så himla mycket om dem, men under de här åren sedan Trump åkte ner för rulltrappan, så kallat 2015, 16 juni eller vad det var, sedan den dagen har jag ju fokuserat på det här med amerikansk politik, som du vet. Jag har bott i Florida i många år, jag har följt Fox och CNN och MSNBC mer eller mindre varenda dag. Jag tycker att de gör ett stort misstag, de här demokraterna. De här som försöker bli motståndare till Trump nu, vi säger då Elizabeth Warren, så kallat Pocahontas, hon har ljugit så mycket om sitt ursprung. Biden, Joe Biden, han har varit vice president, han har en son som uppenbarligen har gjort korrupta saker med Burisma i Ukraina. Han har en far som ljuger hela tiden, precis som om han klarar Trump, så jag säger inte att det är något konstigt med det. Och sen har du, vad heter han, Buttigieg eller Judge, hur man nu uttalar hans namn. Han är den här homosexuella, unga, fräscha, så kallade nya killen då. Typ som att den första svarta skulle vara Obama, så skulle han vara den första homosexuella då. Lite sådär på något sätt, känns det som. Och sen har du, du får hjälpa mig nu, vad heter asiaten? Jag glömde hans namn.
Andrew Yang heter han.
Yang, ja. Han kör på att alla ska få $1,000 var i cash och pengarna ska gå till fattiga och människor som behöver hjälp och stöd och sådär. De säger ju saker som Trump redan gjort. Han har redan sänkt skatterna, han har redan höjt lönerna, han har redan skaffat 7-8 miljoner nya jobb. Han har gjort så att USA är independent med energi, och du vet vad jag vill säga, on and on. Om jag säger som jag brukar säga då, om jultomten var president just nu, så hade alla jublat åt Trumps resultat. De som inte gillar Trumps resultat, det är de som är demokrater eller av något som helst skäl är emot Trump. Jag kan inte se, du får gärna hjälpa mig Ronny, men jag kan inte se en enda motkandidat på demokraternas sida som kommer att komma över 150-180 elektorer i valet. Trump vann med 306 elektorer tror jag var. Man behöver 270. Jag har lagt ett bet på Unibet att han kommer över 325 elektorer. Jag har sagt detta till SVT, till Svensk Radio. Jag har bett dem ta rygg på mig. Det kommer bli en landslide. Trump kommer vinna oerhört stort. De kommer inte med något nytt. Hur ska du kunna säga idag? Jag ska avsluta bara så här. Hur ska du kunna säga som demokratisk utmanare idag? Jag ska lösa ekonomin. Jag ska lösa militären. Jag ska göra det bättre för våra veterans. Jag ska göra det bättre för svarta, hispanic, arbetslösheten. Alltså, har du sett siffrorna? Hur ska de kunna göra dem bättre? Hjälp mig, Ronny. Jag kan inte se det.
Nej, och det är det som gör att de får kampanja på såna konstiga saker som till exempel, jag menar Andrew Yang, det var ett bra exempel liksom, att en medborgarlön på $1,000 i månaden. Jag menar, det är ju helt absolut, han har en viss anhängarskara och sådär, men amerikaner i dess helhet, de kommer ju inte att tycka att det där är, de kommer att föredra Trumps ekonomi framför en handout så att säga. Så att, jag håller med. Men några tankar, har du, nu vet jag inte hur mycket du hänger med just Iowa caucus, men vem tror du vinner ikväll då om vi avslutar där?
Ja, jo, det kan jag tippa på här nu då. Bernie Sanders har ju lite vind i seglen som man säger. Och Warren har väl tappat lite tycker jag med tanke på hennes, vad ska vi kalla det för, lilla bråk med Bernie sist. Efter backstage som du såg på scenen sist. Young och Kubitschar heter hon va? Ja. Och de här andra, de ligger lite backstage tycker jag. Biden, ja, jag måste säga han är lite sleepy alltså, jag vet inte. Jag tror att det här blir, antingen blir det kvällen då Biden blir liksom, nu är det Biden som gäller. Men jag tror att det blir Bernie. Och då måste jag igen fråga dig så våra lyssnare får höra. Vad innebär det om Bernie vinner? Han är inte egentligen demokrat. Han är ju en socialist, kommunist, javist, helt egen mot de här andra. Mm. Vad händer om han vinner? Kommer demokraterna ställa sig bakom honom? Eller kommer de att rigga allt mot honom i fortsättningen som Hillary gjorde förra gången 2016? Vad tror du om det, om jag får vända på det och kunna ställa frågan till mig?
Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Jag tror också till att börja med, alltså jag tror att Bernie vinner ikväll. Han har så oerhört stort momentum nu att jag tror det. Jag tror, alltså det står ju mellan honom och Biden skulle jag säga, men jag tror att Bernie tar hem det för han har så otroligt energiska anhängare i Iowa just nu. Men ja, nej, men vinner han nomineringen, då kommer en del av det demokratiska partiet att vända sig mot honom. Joe Biden kommer att vara där, Hillary Clinton kommer att vara där och jag läste någonstans nu att John Kerry, den tidigare, han var ju tidigare demokratisk presidentkandidat 2004 när han förlorade mot George W. Bush då i presidentvalet, där jag kampanjade för Bush kan sägas. Men han gjorde något utspel nu om att om det går så här bra för Bernie Sanders, då kanske jag måste ge mig in i leken för vi måste stoppa Bernie Sanders. Och det finns en falang av det demokratiska partiet som absolut inte tycker om Bernie Sanders. Barack Obama är i det lägret också. Han pratar också om att om Bernie Sanders håller på att bli kandidat, då kommer jag att öppet gå emot honom. Så att vinner Bernie Sanders nomineringen i Iowa idag, eller rättare sagt Iowa caucus kväll, då kommer demokraterna att göra allt för att stoppa honom från att vinna nomineringen tror jag. Så att vad det innebär konkret och så, det vet jag inte, men Bernie Sanders håller ju på att stöpa om det demokratiska partiet i en mycket mer socialistisk riktning, och det är ju inte de här klassiska demokraterna bekväma med, det är de inte. Och jag tror definitivt
det kommer... Ja okej, okay. Nej jag förstår. En fråga till, bara för att jag vet att några vill lyssna på det här. Vad tror du om så kallade Little Mini Mike Bloomberg? Vad har han för resurser förutom pengar att verkligen bli kandidaten? Är det hans målsättning eller gör han bara det här för att köpa tonvis med reklam för att sabba för Trump så mycket som möjligt? Och i så fall, vem är han helst vill se som medhjälpare? Kanske att han kan få en vice president-post, eller hur ser du på hans inblandning och skälet till det?
Ja, nej men hans styrka är hans pengar och inget annat skulle jag vilja säga. Han är inte karismatisk, jag tycker inte han är en bra talare och han är ju inte heller den här som är bra på att köra retail politics och omkring och träffa folk och prata med folk och sådär. Inte på det här nära intima sättet som behövs i de här tidiga delstaterna, Iowa och New Hampshire speciellt. Så att jag menar, nej alltså, Michael Bloombergs styrka är att han är känd och att han har pengar. Det är det som gör att han har framgångar. Och han satsar ju nu på Super Tuesday, jag tror den 3 mars, när det är typ 16 olika delstater som har val samtidigt och då har ju han råd att köra reklam överallt samtidigt för att han har så mycket pengar. Han satsar på Kalifornien, jag tror att han är i Kalifornien nu till och med och kampanjar. Så att hans mål, det är väl på något sätt, han hoppas väl att kunna bli kandidat, men han hoppas säkert också att kanske kunna bli vicepresidentkandidat eller kanske att kunna på något sätt få någon slags roll i en framtida administration om inte annat skulle jag tro. Men jag tror inte han kommer att vinna nomineringen och jag tror att pengar är viktigt i USA, men budskapet är viktigare och karisman är viktigare och såna saker. Personligheten är viktigare ska jag säga. Och jag tror inte att Mike, Mini Mike, har en personligheten tyvärr för honom.
Nej, exakt.
Ja. Ja, okay. Ja, precis. Toppen. Men då vill jag säga tack till dig, Tim. Tack, Tim, för att du var med.
Tack så mycket. Tack väl. Tack väl. Hej.
Det var avsnitt 1019 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som finns för att erbjuda det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det här avsnittet är slut, men imorgon bitti så kommer förstås en analys av valkvällen i Iowa. Allt gott tills dess.